har det blivit dags för dagens predikan. Jag ska ta upp lite fuskstöd här. Idag så ska jag prata utifrån ett ställe som står i Lukas 15 och 11 och framåt. Där står det om den förlorade sonen. Och jag tänkte göra en liten handuppräckning. Hur många har hört liknelsen om den förlorade sonen? Oj, det var väldigt många. Men ni som inte hört om den förlorade sonen, vad bra att ni är här idag. Jag tänker att vi ska börja med att be innan vi hoppar in. Herre, jag tackar dig för ditt ord och för den glädje som vi kan få när vi läser ifrån det. Jag tackar dig för den här liknelsen som Jesus delar i Lukas evangeliet. Herre, låt den få liv idag och låt det få tala in i våra hjärtan. Var också med mig i det jag delar. Låt din röst få styra min. Det ber jag i Jesu namn. Amen. Amen. För er som vill ta upp era biblar så kommer jag utgå från Lukas 11 fram till vers 24 idag. Det är inget jag kommer läsa utan jag kommer förklara det för er vad som händer. Yes. Det börjar med att vi får träffa en far. Den här fadern, han har två söner. Och en dag så kommer den yngre sonen fram till sin fader. Och jag tänker mig att han säger någonting i stil med: tjena farsan, läget är bra eller? Ja, kul, kul, kul. Det går bra med arbetet och så. Ja, det är bra, det är bra. Du farsan, jag har en liten fråga till dig. En liten fundering som jag har tänkt på. De där pengarna som står tillskrivet mig, som jag ska ju egentligen få dem när du dör. Men jag tänkte, skulle inte jag kunna få dem typ, ja, jag vet inte, nu kanske? Förstår ni vad det är som händer här? Sonen frågar sin far om det arv som han ska få när fadern dör. Det här är ingenting man gör i den kulturen som de lever i, vilket är den judiska kulturen, judendomen. Och för all del, ingenting man gör i någon kultur. Man frågar inte en sån här fråga. Han hade likväl kunnat säga: hör du farsan, ska inte du bara gå och dö så jag kan få dina pengar? Det låter inte så bra, va? Det låter ganska hemskt. Men fadern, han ifrågasätter inte, ger pengarna till sonen. Och sonen, han beger sig ut på ett äventyr långt, långt bort i ett främmande land. Och där står det i Bibeln att han lever hämningslöst. Och jag ser framför mig stora fester som han spenderar mycket pengar på. Han slösar som bara den på onödiga och olämpliga saker. Sånt som inte är gott för människan. Och så här lever han ett bra tag. Och vet ni, lever man så här, ja, då tar pengarna till sist slut. Eller hur? Ja, vad bra. Mina ungdomar håller med mig. Och det gjorde de även för sonen i den här berättelsen. De tog slut. Och som att inte det var nog så drabbas även landet som sonen befinner sig i av svår svält. Och jag tror att han tänker någonting i stil med: vad gör jag nu? Jag måste ju få mat. Jag har ju inga pengar. Jag kanske ska skaffa mig ett jobb. Här kommer en fråga. Ni får ropa ut när ni kan svaret. Vet ni vilket djur i judendomen som ses som smutsigt och orent? Ja, bra. Snyggt, snyggt. Det hade ni koll på. Det här är jobbet som sonen får. Sonen får vakta svinen, vakta grisarna. Det här är otroligt olämpligt och ett tecken på att han har hamnat verkligen på bottens botten. Det går typ inte att komma lägre. Och inte nog med det, och han får inte så vidare mycket mat. Det står i Bibeln att han är så hungrig så att han hade kunnat äta grisarnas mat. Jag vet inte vad ni tänker, men jag hade då inte tagit grisföda till kyrkkaffet sen. Alltså. Men ni gör som ni själva vill. Och då står det att han kommer till besinning. Ja, han får förnuft till sig och så tänker han för sig själv. Alla arbetare hemma hos min far, de får ju mat i överflöd. Och här svälter jag ihjäl. Jag kanske ska gå hem ändå. Men går jag hem, då är jag inte längre värd att kallas hans son. Nej, jag nöjer mig med att bli en av hans arbetare. Och så beger sig sonen hem till sin far. Och på tal om fadern, vad har han hållit på med under den här tiden? Fadern har inte gett upp hoppet. Dag efter dag så hoppas han att idag kanske är dagen. Idag kanske min son kommer hem till mig. Och jag tror att han blickar ut med horisonten för att hålla koll på sonen. Och det här säger jag för att i texten står det att fadern får syn på sin son på långt håll. Då tänker jag att då måste man ha haft väldigt bra koll om man ska ses någon på långt håll. Och det fadern gör här efter, det tror jag är något som vi bara läser i förbifarten. Fadern drar löpet och springer mot sin son. Och här vill jag nämna två punkter. Vi kan klicka upp en bild. Snygg, va? Yeah. Så där ska jag klä mig på tisdag till jobbet. Förmodligen så var det något sånt här som fadern hade på sig. Det här är stereotypiskt. Väldigt snyggt alltså. Och jag vet inte vad ni tänker när ni ser den här. Men jag tänker att det där ser inte så bra ut att springa i. Alltså det kan inte vara lätt. Förmodligen, jag vill tillägga, förmodligen satt den här klänningen ja, lite tajtare här nere också. Och då blir det ju liksom att man springer lite så här fram. Det går inte så fort alltså. Utan jag tänker mig att han drar upp klänningen, i alla fall upp till knäna. Då blir det väl enklare att springa. Håller ni med om det? Nej. Jag tror att det blir enklare att springa. Och varför säger jag det här då? Jo. Det här är app i judisk kultur. Man visar inte sina bara ben. Det är otroligt skamset och ofint. Men det verkar inte som att fadern bryr sig om att han tar skam på sig. Han är för inställd på att hinna först till sin son. Men varför i alla sina dagar skulle han springa från första början? Varför ville han hinna först? Så kan vi byta till ett litet klurigt ord här. Kesasa. Kan alla säga kesasa? Snyggt. Det låter som någonting man har på tacos. Det är det inte. Kesasa är en judisk ceremoni som man utför på de som ter sig illa mot sin familj. Och det utförs av byborna. Det går till så att man tar en stor kruka och så slänger man och drämmer ner den i golvet framför personen som har gjort det här illa. Om den skulle komma hem igen, det vill säga. Och så låter man den få veta, du är inte välkommen här. Du hör inte hemma här. vi bryter kontakten med dig. Och det är precis vad kesasa betyder. Det betyder att klippa av eller bryta. Förmodligen så visste fadern om att, oj, se byborna min son först. Då kommer de utföra kesasa på honom. Det får inte ske. Jag måste hinna först. Jag måste bokstavligt talat rädda min son och visa för byn att jag redan har förlåtit honom. Visst är det bra, kesasa? Jag tycker det är bra. Och när fadern kommer fram till sin son så omfamnar han honom och ger honom kyssar och visar kärlek. Kärlek överflödar. Och sonen han säger till sin far: far, jag är inte värd. Jag är inte värd att kallas din son. Jag har syndat mot Gud och inför dig. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Men fadern, han har helt tankarna på något annat. Det är som att han inte ens lyssnar på det där. Säger, nej, vet du vad? Nu är det fest. Arbetare, klä honom med de finaste kläder vi har. Och slakta gödkalven. För min son var död, men lever igen. Min son var förlorad, men är återfunnen. Och sen blir det partaj. Och sen kommer den andra sonen in. Men vi stannar här i berättelsen idag. Hur kan vi applicera Lukas 15 och 11 in i våra liv idag? Vi alla har gjort fel. Och vi alla gör fel. Och skulle du säga, ja men Emilia du, jag håller inte med dig där. Jag har inte gjort något fel i mitt liv. Jag är fläckfri. Då vill jag säga till dig, ja då har du fel i den tanken. I Romarbrevet kapitel 3 och vers 23 så står det nämligen att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det finns ingen som kommer undan det. Alla har syndat. Ni vet, det är precis som sonen säger till sin far i berättelsen. Jag är inte värd att kallas din son. Jag är inte värd. Vi är inte värda och vi förtjänar inte. Jag kanske låter lite hård. Inte jättemunter nu. Men jag säger det här för att jag vill att ni ska förstå hur sjukt ofantlig nåden är. Oavsett vad vi har gjort så tar Gud på sig vår skam. Liksom fadern tog på sig skam när han sprang och visade sina bara ben. Jesus tog skammen och skulden på korset för vår skull. Det är inget vi förtjänar. Det är ingenting som vi någonsin kommer att förtjäna. Men det är någonting som vi får ta emot som gåva. Efesierbrevet 2 och 8 säger: ty av nådan är frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det finns ingenting som kan hindra Guds nåd in i ditt liv. Det finns ingen synd som är för stor för att Gud inte ska kunna förlåta dig. Du vet, du är hans barn. Och precis som jag sa i början av gudstjänsten, tänk vilken kärlek att vi får. Tänk vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Ja, där vill jag landa. Och säga att jag hade egentligen kunnat gå upp här på estraden och säga tre ord till er idag. Och det hade räckt. Det hade räckt att jag hade sagt de tre orden. Förlåt att jag drog ut på det i sådär 20 minuter. Men jag vill att ni ska förstå innebörden av de här orden, och det är egentligen allting ni behöver ha med er idag. Vi kan ta upp de tre orden på skärmen. Gud älskar dig. Gud älskar dig. Ska vi be? Herre, jag tackar dig för korset. Jag tackar dig för den nåden som du ger in i våra liv. Dag efter dag. Herre, vi förtjänar det inte. Men du är en god, god far. Och jag förundras över att få vara ditt barn varje dag. Tack för att du känner varenda hjärta här inne, Herre. Tack för att du ser vad som pågår och vilka tankar som befinner sig här i rummet just nu. Herre, jag ber att din sanning och din kärlek ska få överflöda där. Tack för att du vill möta oss nu. Vi kommer till dig och vi vänder om till dig igen, Herre. I Jesu namn. Amen.